Vi har ju fyra evangelier i Bibeln som berättar om Jesus och Jesu liv här på jorden. I hur många står det om Jesu födelse? Lite så här förhör så här på juldagen, det var ni inte beredda på. Dästav, köttbullar och annat. Är det någon som vill, man kan sticka upp fingrarna i luften kanske? Ja, jag ser två, är det en som håller upp. Jajamensan. Av de fyra evangelierna så är det två som berättar om Jesu födelse. Markus är inte en av dem. Han börjar pang på och direkt med Jesu dop när han är ungefär 30 år. Och sen kör han på rätt snabbt. Liksom. Det ska vara liksom direkt igång med det som Jesus gjorde som vuxen. Johannes är inte heller en av dem som berättar om Jesu födelse. Johannes tar snarare ett kliv bakåt och visar på någon sorts stor kosmisk idé om vart Jesus kommer in i bilden. Han börjar med orden, i begynnelsen fanns ordet. Likadant som första Mosebok börjar med, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så Johannes, han plockar liksom Jesus ända tillbaka till skapelsen, till idén som Gud hade redan från början. Och sen kommer han igång med att Jesus är vuxen på en gång. Så de vi har kvar, det är ju alltså Lukas och Matteus. Det är de som väljer att berätta om Jesu födelse. De ser en poäng med att berätta om vad som hände när Jesus föddes. Och det är i Lukas evangeliet som vi har berättelsen om hur Maria får mötet med ängeln. Om att hon ska få föda Guds son. Och sen är det också Lukas som berättar om att de ska behöva resa ner till Betlehem och att det inte finns plats för dem och att de får lägga det nyfödda barnet i en krubba i liksom skålen som djuren äter ur. Och det är Lukas som berättar om hedarna och änglarna och den stora grejen. Men för att få liksom hela berättelsen så som vi känner den så behöver vi lägga till Matteus också. För det är Matteus som berättar om de tre vise männen till exempel. Det har inte Lukas med alls. Så när vi plockar ihop både Lukas och Matteus, då får vi julberättelsen så som vi känner den. Och det är ju som när två personer ska berätta om samma händelse. Att man har lagt märke till lite olika detaljer eller tycker att olika saker i en händelse är viktiga. Det kan ju till exempel vara, det är lite klassiskt va, att ett gift par ska berätta om en sak. Och den ena börjar och den andra bara, nej, nu har du missat hela början. För vi måste ju börja här borta om någon ska, ni kanske känner igen det, hur makar kan sitta så och bråka lite med varandra om vart en berättelse egentligen börjar och vilka detaljer som egentligen ska vara med för att åhörarna ska förstå. På samma sätt är det med evangelierna, de som har skrivit. De kommer från fyra olika håll och liksom lyfter fram olika detaljer kring Jesu liv. Ibland är det samma och ibland är det olika. Och så slår vi ihop de här evangelierna och då får vi en helhetsbild av så gott vi kan av Jesu liv här på jorden. Men Johannes han lägger till i slutet av sitt evangelium att skulle vi skriva ner allt som Jesus gjorde, då skulle inte alla böcker i världen räcka till. Så det är mycket de inte har med också. Men de har valt vissa saker. Och nu ska jag läsa från Matteus evangeliet. Alltså, Matteus han har inte med när Maria får besök av ängeln. Utan han har med om Josef istället. Att Josef får höra, är det från Maria själv eller från någon annan, det vet vi inte. Men att Maria väntar barn. Och han blir lite orolig, de ska ju gifta sig. Men har ännu inte kommit så långt i sitt samliv. Så vad handlar det här nu om egentligen? Och hur ska han hantera den här situationen? Josef blir kanske lite orolig och fundersam. Så han funderar, det kanske är bäst att vi skiljs åt ändå. Kanske är det den här andra karn som är pappa till det här barnet. Kanske ska få henne istället. Kanske är det så han tänker. Men han hinner inte ta något beslut kring detta. Utan det som händer ifrån kapitel 1, vers 20 är att när Josef funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Här händer två saker. Dels så berättar Matteus om vad som hände Josef. Josef går i de här funderingarna över vad är det som är på gång, vad är det som händer, jag förstår inte riktigt det här, hur ska jag hantera det här? Och så får han en dröm. I drömmen så är det en ängel som talar till honom och säger att hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men sen, det är alltså det som händer Josef, det berättar Matteus om. Men sen kommenterar Matteus. Vad handlar det här om nu då? Då lägger Matteus till. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och nu kan man ju ställa en fråga här. Först berättar Matteus att ängeln kommer och säger hon ska få en son och ni ska ge honom namnet Jesus. Sen så tänker Matteus, det här kopplar till något i Gamla testamentet. Där står det om en son som ska födas och han ska heta Immanuel. Det här är samma sak. Och då kan man fråga Matteus, nej, hur menar du nu? Ska barnet heta Jesus eller ska det heta Immanuel? Nu tycker vi att du säger två saker samtidigt här. Hur menar du? På vilket sätt hör det här ihop? Och det som man får förklarat, det är det som Matteus lägger till efter den här profetian. Vad handlar det här om att ett barn ska heta Immanuel? Jo, namnet Immanuel betyder Gud med oss. Och det är där Matteus ser kopplingen till Jesus. Det handlar inte om att personnamnet är exakt detsamma, utan det handlar om vad betyder det här namnet. Namnet Immanuel i Gamla testamentet betyder Gud med oss. Och Matteus ser, det är ju exakt det som händer nu. Ja, visst, han får ett annat personnamn, men det som händer är att Gud kommer till oss genom Jesus. Och därför kopplar Matteus ihop den här profetian med det som händer vid Jesu födelse. Gud kommer till oss. Och det är detsamma som Johannes också uttrycker i sitt evangelium. Jag sa ju att han inte skrev något om när Jesus är barn. Och det gör han inte. Men han förklarar i ett litet poetiskt sätt. Så säger han, ordet blev människa och bodde bland oss. Så vad är det som händer när Jesus föds? Det är att Gud själv kommer till jorden. Att Gud själv kommer för att bo bland sitt folk. För att Gud själv kommer för att vara med människorna. Jesus är Gud med oss. Så vill du veta vem Gud är? Titta på Jesus. Lyssna på Jesus. Lär känna Jesus. Vill du veta vad Gud tycker om dig? Titta på Jesus. Lyssna på Jesus. Och lär känna Jesus. Undrar du vad Gud skulle säga om dina misslyckanden eller dina kamper eller det som du bär på ditt hjärta? Titta på Jesus, lyssna till Jesus och lär känna Jesus. För detta är varför Jesus föddes på jorden. Detta är varför stjärnan tändes. Detta är varför änglarna förkunnade att det var ett glädjebud. Gud vill kontakt och närhet med människorna som han har skapat. Gud vill gemenskap. Gud vill relation. Och han öppnade en väg för oss genom att Jesus föddes. Och det är det som är glädjebudet för hela folket, för alla folk och för oss. Att Gud vill gemenskap med oss. Gud vill relation. Men ibland tror jag att vi kan förväxla lite ordningen. Och nu skulle jag ha hjälp. Marie, vill du hjälpa mig? Tilda? Jag väljer er för att ni är släkt. Och så här i coronatider så ska man inte stå nära andra än när man är släkt. Då är det så här, Marie, du är Jesus. Så du kan komma hit till mig. Ja. Och ibland är det som att vi tänker att Jesus kommer med en massa grejer. Du kan hålla i den. Han kommer liksom med kyrkan. Och så får det här symbolisera gudstjänsten. Ja, så kommer Jesus med Bibeln. Nu blir det mycket att hålla ordning på. Jesus kommer med så mycket grejer. Och så liksom lämnar Jesus över det till människorna. Och det är Tilda som representerar människorna där. Oj, kolla vad Jesus kommer med en massa grejer här. Nu får människorna massa saker att bära där. Och så liksom, och nu har du famnen full och liksom håller koll på, jag har Bibeln, hur var det nu med den? Och så ska jag hålla koll på kyrkan också. Och så var det ju gudstjänsten man skulle hålla på och gå på liksom. Och så har man famnen full här med grejer. När det egentligen är, nu ska vi se om vi får till det här. Jag får flytta lite här. Jag kan ta tillbaka grejerna. Om vi ställer dem här. Och så har vi Jesus här. Egentligen är det ju så att Bibeln berättar om Jesus. Kyrkan förkunnar vem Jesus är. Gudstjänsten förkunnar vem Jesus är. Och det är Jesus som kommer till människorna. Precis. Det här är inte det vi i första hand ska släpa runt på. Det här är inte det som Jesus lägger i vårt knä. Utan det som händer är att Jesus själv kommer till människan för att vilja ha en relation. När vi byter på det, då såg du hur jobbigt det var att bara bära på alla de här grejerna. Oj, oj, hur ska jag hålla ordning på det här? Och så är det fokus på det. Hur jag ska få ordning på det. Och då står Jesus en bit där bort. Och bara, ja just det, men det var ju jag. Men här är de här sakerna. Är för att Jesus ska komma till oss. Inte i första hand för att vi ska få en massa grejer och bolla med och hålla ordning på. Hur var det nu man tolkade Bibeln på rätt sätt? Och hur många gånger ska jag nu gå till kyrkan egentligen? Och, hur, ja, och så vidare och så vidare. En liten illustration. Tack så mycket för er fina skådespelarinsats. För det Gud ville var gemenskap. Och det är kanske också därför det ibland kan bli lite, kännas lite svårt. Å ena sidan sa jag, det kan kännas lite svårt att bära på alla de här grejerna, hålla ordning på liksom kyrkobesök och har jag läst Bibeln tillräckligt mycket och är jag en tillräckligt duktig kristen och följer jag alla regler och sådär. Å andra sidan så kan det vara lite enklare med sådana saker, för de kan man bocka av. Ja, men nu har jag gått till kyrkan. Ja, men nu har jag läst Bibeln. Ja, men nu har jag följt allt som jag tror att man ska göra när man är kristen. Och så kan jag se, åh, vad fint, nu är jag klar med det. En relation, den bockar man inte av. En relation fortsätter och pågår. Kanske ändras den emellanåt, växer, förändras. Kanske måste jag själv förändras lite i förhållande till en annan, till en person jag har en relation till. Så ibland så kanske det är så att vi hellre packar på oss alla de här grejerna och låter Jesus stå på en bit bort. För det är lite jobbigt med saker vi inte kan mäta och saker vi inte kan pricka av. Och jag undrar om det är det som hände ibland för fariseerna i Bibeln. De är ju en grupp som verkligen vill göra Guds vilja. Som verkligen vill följa allt det som Gud har sagt. Men Jesus blev ofta irriterad på fariseerna. Och vid ett tillfälle i Matteus 23 så säger han: "Ve er skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra." Så farisén är noga med att följa Guds bud och Gud har sagt, ge tiondet till mig. Och då tänker de ut, ja, då ska vi ge tionde av allt. också av kryddorna. Och så börjar de mäta och räkna. Nu ska vi se. 100 kumminfrön, då flyttar jag 10 här som ska till templet. Eller hur de nu gjorde på den tiden. Och hur kommer det sig att de gjorde det? De försummade rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Var det för att de var onda människor? Var det för att de inte tyckte barmhärtighet var bra? Eller för att de inte tyckte rättvisa var bra? Var det därför de gjorde det? Jag tror inte det. Jag tror inte de var onda människor. Jag tror att de var människor. Vi människor har så otroligt... vi har en tendens liksom att vilja ha det konkreta och det mätbara. Och det vi kan säga, nu har jag gjort si och nu har jag gjort rätt. Och nu har jag inte gjort fel. Och så kan vi liksom bocka av det. Det känns tryggt. Då vet vi, då har vi vårt på det torra. Det är liksom enklare att mäta de här kryddorna, kummin och dill och mynta, än att mäta barmhärtighet. Hur mäter jag barmhärtighet? Har jag varit tillräckligt barmhärtig? Har jag visat tillräckligt mycket rättvisa? Oj, nej, det känns jättesvårt och jättekrångligt. Då är det bättre att vi fokuserar på det här som är tydligt och enkelt. Det här har också Gud sagt. Det håller jag mig till. Så jag tror att det var för att det var enkelt. Det är enkelt att hålla ordning på sånt man kan räkna. Då vet man om man har gjort rätt. Och man vet när man är klar. Och så kan man känna sig lite nöjd med sig själv. Men rättvisa och barmhärtighet och trohet. Och det här med att ha en relation. Hur räknar jag på det? Hur vet jag om jag har gjort rätt? Och hur vet jag när jag är klar? Nej, det går ju inte att räkna. Och då blir det lite jobbigt. Inte för att det här med tiondet då, som är exemplet i den här texten. Inte för att det i sig är ett hinder. Alltså det är inte som att oj, det är för att jag håller på med tiondet. Det hindrar mig från att möta Gud. Eller det hindrar mig från att ha en relation med Gud. För Jesus säger att ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Han värderar å ena sidan inte tiondet högre än rättvisan och barmhärtigheten. Fast han säger ni kantrar ju åt ena hållet. Så ibland kanske vi kan tycka det är skönt att hålla på och släpa på de här grejerna istället. För att få räkna våra gudstjänstbesök och räkna vårt engagemang och kunna säga till oss själva, ja men jag ställer i alla fall upp. Jag gör i alla fall det som är rätt. Och så håller vi Jesus själv på lite avstånd, för han är ju lite besvärligare, lite svårare att räkna. Men Jesus är Gud med oss. Han som kom för att vara med oss. Och frågan han ställer är, vill du vara med mig? Vill du gå dit jag går? Vill du se på världen så som jag ser på världen? Så det han frågar efter, det är relationen med oss. Så hur upprätthåller vi den här relationen? Hur börjar vi ta stegen mot det? Ja, det finns inget schema att bocka av. Men det finns lite riktlinjer som kyrkan under nästan 2000 år av erfarenhet har lyft fram. Närma dig Gud så ska han närma sig dig. Och han säger, eller de säger, vi har det gemensamma. Vi har gudstjänsten. Vi har tillbedjan och lovsång när vi möts. Vi har den gemensamma bönen. Vi har den gemensamma bibelläsningen. Försumma inte de gemensamma samlingarna. Utan kom med, men inte för att bocka av dem. Utan kom för att hjärtat säger, Gud, jag vill vara med dig. Jag vill ha med dig att göra. Men vi har också vikten av det enskilda, vikten av avskildheten, det egna personliga samtalet med Gud i vardagen. Kanske när du står och diskar, när du är på väg till jobbet, när du är ute på din promenad. Samtalet med Gud som en vän, där vi inte behöver ha de högtravande orden utan kan tala till Gud precis som en vän. För han kom för att vara med oss. Att börja bli medveten om Guds närvaro i våra liv, i våran vardag, där vi är. Och också att ta tiden för stillheten. För livet rusar lätt på. Vi har många intryck från tv och tidningar, från telefonen, allt som plingar och vill dra vår uppmärksamhet till sig. Det är lätt att bara följa med i strömmen. Och så uppmanar kyrkan till, kom ihåg stillheten. Tiden när du hinner landa, både i dig själv och i att lyssna till Gud. Guds röst som ibland är som en stilla susning, en viskning som inte alltid är så lätt att uppfatta när vi har blicken långt fram och tänker, ja, jag ska dit, göra det här, fixa det här. Vi får påminna oss om stillheten, därför att han vill gemenskap. Han vill närhet. Och sen detta som Jesus kritiserade fariserna för, att de inte gjorde. Att utöva barmhärtigheten, rättvisan och troheten. Också det är i vår relation med Gud, i att lära känna Gud. För Gud är rättvis. Gud är barmhärtig. Gud är trofast. När vi praktiserar det som Gud själv är, då är han nära oss. Då är vi nära honom. Det som kan sammanfattas med orden att älska sin nästa som sig själv. I det, Gud som älskar obehindrat, när vi älskar så går vi nära Gud. Och som kyrka så är det våran utmaning att göra detta i våran gemenskap eller som en gemenskap. Att utöva barmhärtighet, att stå upp för rättvisan, att visa på Guds trofasthet gentemot våra medmänniskor här där vi finns. Men det är också utmaningen i vars och ens av våra egna liv, att det får vara något som präglar oss. Kärleken till medmänniskan och till nästan, barmhärtigheten, rättvisan, att gå med Gud rent praktiskt på det sättet. Inte för att vi ska vara duktiga och ha något att bocka av, inte för att kunna visa upp vilka duktiga kristna vi är, utan för det sådan Gud är. Och han vill vara med oss, så vill vi vara med honom, då är vi med och praktiserar den barmhärtigheten, den rättvisan och den kärleken som Gud hela tiden är ett utflöde av. När vi gör plats för detta i våra liv och i våra vardagliga relationer, så tar vi steg mot denna relation med Jesus själv. Jesus som är en person som vill se dig i ögonen, bekräfta dig för den du är, den han har skapat dig att vara. Att han lyssnar till vad du vill och längtar efter, men också utmanar oss i det som han kallar oss till. Att han kallar oss också att få växa i tro, växa i relationen med honom, växa i närheten. Och det han vill ge oss. Det är julens budskap i sin kärna. Hur Gud kom till oss för att vara med oss. Och att han ställer frågan, vill du vara med mig? Jag avslutar med att läsa verserna igen härifrån. Matteus 1. Ängeln säger, hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Amen.